Du, här är Ridklubben med ett helt nytt avsnitt. Hej Rebecka.
Hej Gry.
Läget?
Jo men det är fint, hur mår du?
Jo, det är bra, vi är på Jönköping Horror Show.
Ja.
I Jönköping, lustigt nog.
Ja.
Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag är här. Vi har ju varit här i massa år, både med och utan häst, men sen länge.
Ja. Ring min man.
Ja, svara du.
Förlåt. Rakt ut i eten. vi tar honom.
Säg något svårt.
Jag ska säga någonting. Hej älskling. Hej, jag sitter och jag poddar, men du pratar du på högtalare.
Hej, hej!
Nej, men nu är jag färdig med mötet där. Men jag ringer honom då och säger att det inte blir aktuellt.
Ja, men precis. Du får bara säga att det är omorganiserat, men att du kanske behöver hjälp framåt och så.
Exakt.
Ja, så att han hinner planera någonting annat.
Exakt. Jag tror jag har hans nummer.
Okej. Okay. Ja.
Good.
Okej. Okay. Okay. Bra. Vi ses sen. Hej. Stänger, nu gör jag så där. Så, stänger ju flygplan.
Och vi sitter med hon, en av de som jag arrangerar här nu sen alla år. Och arrangerar det här jättearrangemanget, Lisen. Hej.
Hej.
Välkommen tillbaka till Ridklubben.
Ja, men tack.
Det var länge sedan.
Ja, men det var det.
Ja, då pratade vi företagsamhet och att driva business i hästvärlden.
Ja, det gjorde vi.
Det var många år sedan vi sågs i Göteborg.
Vad roligt.
Men berätta kort om historien med Jönköping Horse Elmia. För det var, om jag förstått rätt, så var det stora tävlingar back in the days.
Back in the days så var det absolut här. Jag har varit i omgångar. Allt ifrån hästutställning för länge, länge sedan. Och sen hade man... Jag kommer ihåg jag var här typ 98, 99 någonting och red. Man hade tävlingar utomhus också. Mm-hmm. Så att Elmia som plats har verkligen en så här gammal hästtävlingsplats. Och sen så var det egentligen, vi var väl och tittade på en annan unghästtävling som vi kände att det här måste kompletteras och det måste finnas någonting på hösten som alla har ett mål till och liksom jobba hästarna och utveckla, och vi behöver vara på en mötesplats som där alla har liksom ganska nära till. Sverige är ju svårt att få exakt i mitten, men ändå bra, lätt att ta sig hit. Och det är fantastiska förutsättningar här med de här hallarna att kunna bygga och förhoppningsvis framåt kunna ha ytterligare fler hallar kanske. Mm. Men i alla fall tillbaka för 10 år sedan, att vi ville bygga just ett meeting, en mötesplats. Som sagt, Sverige är avlångt land. Det är många som sitter. Alla de här hästgårdarna som finns i hela landet. Ja, man kanske har en häst, men man ses inte. Man kanske tränar ihop och så, men just att ses och bygga inspiration, kunna vara amatör men ändå ha som mål att ta sig hit på hösten och tävla. Eller vara första gångs tävlande som de här allra minsta ekipagen vi har här. Så målet var just att samla alla under ett tak.
Men ser du det här som en unghästtävling främst?
Nej, jag ser det från början kanske var det unghäst och storhäst. Men det har ju kommit in så mycket annat under tiden. Nu har vi ju ridskola Equitation, vi har Islands hästar, vi har amatörtorerna som har kommit efterhand. Så att nu är det ju brett.
Agria Pony Trophy som har blivit jättepopulärt.
Ja. Mm. Och det är också att vi håller oss på en lite lägre nivå där. Att man får komma hit och liksom också ha det som en mål, att man inte bara kanske är SM som gäller, utan att så.
En häftig möjlighet att få rida arenatävling fast man inte är på SM-nivå.
Ja. Yeah. Och jag tror, eller jag vet nu när vi har varit igång i 10 år, att vi har ju haft 1 år med covid då. Så nästan. Men att kul att se de som var här från början och som nu kanske rider storhäst i någon klass och prata med dem och vad det har betytt för dem. Det är jättekul att höra.
Och vilka är ni då som drog igång? För Elmia-tävlingarna pausades ett tag och sen
ja,
kände att nu kör
vi. Ja, då var det egentligen att Jana vann ju som driver Falsterbo Show. Han kände att, som han sa, han blev äldre och kände att han ville ha mer saker att göra. Jag tycker att han jobbar ganska mycket ändå, men han skojar om det ibland. Lite som att ska man få någonting gjort så ska man gå till dem som har mycket att göra, för då vet man att saker och ting blir gjort. Mm. Men han ringde mig och Sylve och frågade om vi var intresserade av att hänga på det här. Och jag tror dagen efter så var vi här uppe och hade möte med den vd:n som var här då. Och de var jättepå. Skrev ett avtal direkt med dem. Och jag tror att det blir en ganska bra konstellation med erfarenhet och vi har våra olika delar i evenemanget som vi jobbar med. Det var en väldigt bra idé och det har blivit väldigt bra.
Vi pratade också förut om att så här, många har ju som dröm att bli proffsryttare när man är ung. Och kanske hela livet också. Men det kan också finnas så här, saker som gör att man inte kommer dit. Men det finns ju så mycket annat man kan jobba med om man vill vara i sporten. Eller liksom vara med i det här sammanhanget. Och det tycker jag också är ett så här bra exempel på att vara här. För det finns ju så många olika typer av arbetskategorier som verkligen. Är här.
Det är ju, liksom. Ridsporten är ju liksom en livsstil.
Ja.
Och till skillnad från om man kanske har en golfbag eller en fotboll man ställer in i garderoben när man kommer hem, så är ju ridsporten, som du säger, det är verkligen en livsstil och man har det är så brett och vi ska ta hand om hästarna och de ska ha någonstans att bo och vi behöver köra dem på olika platser och alltså veterinärdelen och utbildningsdelen och rida ut och allting. Det är ju verkligen en livsstil, hålla på med hästar.
Men att börja arrangera såna här tävlingar då, du har en arena, vad är det här i vanliga fall? Typ Digilo-turné eller, alltså det är ju din vanliga arena ju.
Ja.
Det är samma som med Friends och alla de här stora, då Skandinavium också. Bara att börja, jag ska lägga underlag här i två hall, alltså två framridningar, två tävlingsbanor, läktare, mässutställningar, gäststallar, parkeringsplatser, elplats till bussar, alltså det är så mycket som man inte tänker på kanske när man kommer hit och bara kommer att titta på tävlingarna. Alltså när man bara går runt och går bakom till och gödselhantering och spån och funktionärer. Alltså jag fattar inte organisationen.
Nej, och jag tror att det är jättebra om man är tävlingsryttare att engagera sig och göra tävlingar på sin hemmaklubb. För vi behöver det, vi behöver engagera. Man lär sig jättemycket. Och det är precis som du säger, det är så många delar och bygga upp. Bara nu, jag hade precis ett möte med organisationen här. Vi sa att till nästa år så måste vi ha en person som bara hand om skyltarna. Det är så, bara för att det är så mycket, det är så många olika delar. Soptunnorna och när ska de tömmas och vem ska ta ställa fram dem och hur ska de stå? Liksom. Det är, men vi har ju de här fantastiska funktionärerna och jag tror vi är en av de, alltså just tävlingar som vi har kö på att folk vill komma hit och hjälpa till. Mm. Och jag säger alltid till de ungdomarna som är med att se nu till att ni får ner här på ert CV att ni har gjort det här. För jag vet själv när jag anställer så går jag jättemycket på att man har jobbat lite ideellt. Det kan vara man delar ut blåbärssoppa eller någonting. Men man har varit med i team och man lär sig jobba i grupp och följa scheman och se lite olika delar. Man kan vara så här, ja men man kanske en dag ser man på hoppbanan och nästa dag sitter man i domartorn och får skriva siffror och, eller tredje dagen ser man ute på stallplan. Sen har vi en väldigt bra liksom, uppbyggnad med funktionärerna så att alla olika delar har en huvudfunktionär. Och sen har de sitt team under sig som de delar upp och gör och har kontakt med och sådär. Så det är väldigt bra uppbyggt så att jag tror att men för det, idag så är det många som är, det är svårt att få folk att engagera sig och göra tävling hemma på klubben. Men om man ser det att man verkligen får erfarenhet och man är med och man bygger upp teamet bra och man gör så här, så är det ju så, det är så lärorikt. Jag tycker nästan att man, ska man ha licens så måste man hjälpa till någon gång ibland. Så där. Och ibland kan det vara, många här är ju så, alltså man positiva och kommer hit och det är så jättefina stallar och vad kul att ni har gjort så här och så. Men sen kommer det ju kanske någon som tycker att det är för långt i toaletten eller du vet så. Ja. Och då är man lite så här, men hjälp, alltså, har du byggt upp en tävling själv? Ja. Kanske ska jag veta hur det är och alla de här funktionärerna som lägger in spånbalen när ni kommer med den här, slog spånbal in i boxen antagligen.
Förrispade.
Ja,
de var snittade när vi kom så jag behövde inte leta fram kniven.
Naturbruksgymnasium, fantastiska. Ja. Och vad de lär sig var här och möta och kunna prata med alla. Så att,
Och dragit fram vattenslangar så att man inte behöver gå 3 mil för att hämta vatten.
Nej,
alltså
precis.
Alla sådana där saker som man bara, hur fan, alltså, det här är någon tänkt på. Vem är det som är strukturerad av dig och Jana och Silver?
Ja, ingen. Det är vår projektledare, eller de är strukturerade. Sen har vi jättebra, nu har vi vi har ett organisationsmöte varje morgon. Går igenom programmet och dagen och så. Och sen så klockan 5 varje dag så har vi huvudfunktionärsmöte. Och sen har vi en mail där alla mailar in idéer hela tiden. Så fort man ser någon liten grej. Ja. Det kan vara att det borde vara information här. Eller den här hörnan var lite vass. Eller det borde vara en till funktionär där. Allting mejlas in varje dag. Och sen har vi nästan tävling om vem som mejlar in mest. Som utvecklingsgrejer. Och då får man en lista på nästan 200 punkter efter varje år. Mm. Som man kan förbättra.
Då ska man välja de 5 översta.
Ja, men så, nej, men vi går igenom allt. Ja. Och det är kul och det är bra och nyttigt. Och alla känner sig engagerade.
När tävlingarna väl är igång, vad har du för arbetsuppgift då?
Nej, men min del är då, jag jobbar mot sponsorerna, våra partners. Och lite med marknadsföringen. Och vi jobbar med pressen. Så vad jag gör här, för avtalen är redan skrivna. Men jag går och pratar med våra partners att allting fungerar bra. Vi kanske har ett möte om vad vi vill göra nästa år. Vi kanske pratar om ett framtida längre avtal. Vi vill gärna göra lite långa avtal för det blir ofta bättre för alla. Så man kan liksom lära sig under tiden. Ja, men nästa år kanske skruva lite på det här. Och så där. Och sen är jag med. En del har Höx till exempel. När de har sin Rising Star så är det en bjudning. Där de hade, och då är jag där och pratar lite grann med ryttarna och sådär. Så att jag är liksom kopplad till sponsorerna och styr med dem. Och sen med marknadsföringen i press. Nu har jag gjort TV4 morgonen på morgonen och så lite radio. Lite allmänt sådär. Vi pratar ihop oss. Hur kan vi nå ut mer? För nu är det ju, ja, man köper Facebook-annonsering och man försöker göra olika, komma in och synas i olika tidningar förstås. Och, sådär. Samarbete med olika ryttare och sådär.
Hur mycket har ni liksom influerat från världen i det här arrangemanget? För jag tänker Sverige är ett ganska litet land om man tänker om man kommer ut i Europa och sådär. Och jag tänker ni som är så beredda, alltså, ni har ju sett så många olika tävlingsplatser, ja. Så det måste ju vara.
Jo, men precis, så där gör vi ju, vi tar ju in mycket hela tiden vad vi ser för tävlingsformer och allting försöker vi förbättra hela tiden. Men i år så var vi faktiskt med hela organisationen, eller delar av organisationen och ett gäng från Elmia här, från FC-gruppen som sköter mat och servering och så. Åkte vi ner till Sankt Hågenborg som är en stor, jättestor internationell femstjärnig tävling för att titta på hur de hade gjort det och hur de har byggt upp det. Det är ju en sån där, allting är maxat i 1000, men det är ändå kul att se. Men ibland handlar det bara om någon liten strålkastare eller en blomma eller en skylt eller hur de kommunicerar saker.
Också att de får se era ambitioner och det ni har som referensramar.
Exakt.
Så att man säger, det är det här vi tittar på.
Ja. Så därav den här nya lilla restaurangdelen som är vid, i Halla, där det är kanske lite bättre mat och det är till och med, man kan till och med ta ett glas champagne om man vill fira
precis
någonting.
Precis vid framridningen.
Ja. Ja.
Det är härligt.
Så att det ska vara det och sen från det så är det köttbullar och potatismos som ska vara bra. Så att många är ju igång här hela dagarna. Det måste vara liksom mat som man blir mätt på. Det ska finnas allting.
Mm. Så det tycker jag också är härligt. Att det inte är toast längre. Nej. Alltså att det finns så mycket mer. Liksom. Ja.
Och jag tror att de blir förvånade. För när jag sa det är jättebra om ni tänker typ sushi. Att det finns i alla fall. För de ungdomarna här vill ju gärna äta det någon gång den här veckan. Och så de var förvånade hur mycket som gick.
Är det sant?
Jag fick ta in en extra kock, tror jag.
Så jag käkade den där räkbollen, det var jättegott.
Ja, var bra.
Ja, det var superrätt. Ja. Men du, apropå anställda, du sa att du tittar på om man har jobbat ideellt när du anställer folk.
Ja.
När ni anställer folk till Grevlunda och du och Peder, för vi såg nu, det kanske är inaktuellt när det här släpps, det vet jag inte, men att ni sökte en ny hästskötare.
Ja, precis.
Och vad går ni på när ni anställer?
Ja,
man. Nu är skillnad att anställa en hästskötare och anställa någon till jättegallopp, det fattar man ju. Men
referenser förstås, att ofta det är viktigt med referenser som kan berätta att det här är en tjej, hon är pålitlig, hon har vill tjej eller kille som har ambitioner, tycker vi är viktigt. Att man har sett hästarnas välmående, att man är intresserad av det. För vi har ju en, så Peder till exempel, han jobbar ju, han också jobbar väldigt mycket med utveckling, så att ska man jobba med honom så ska man vara öppen för förändring. Och en del tycker, kan ju tycka att det är lite jobbigt. Man vill ha liksom samma sak hela tiden. Men han vill ju gärna skruva på saker hela tiden.
Vad är det senaste han ändrade?
Men alltså, gud, det är nog... Det kan vara liksom små saker hela tiden. Det kan vara att hur han vill att... Han vill ju att hans hästar ska vara ute mycket. Eller hur de ska resa. Eller hur de ska... Vad de ska göra när han inte är hemma och sådär. Alltså han... Det är svårt att säga exakt vad det är. Men han vill gärna... Han är en sån person som tycker om att utveckla saker. Och så man måste nog vara lite öppen för det.
När man precis har lärt sig en ny rutin, då måste man vara öppen för en ny rutin.
Ja, ja. Precis. Så. Men han, det är väl, det handlar ju väldigt mycket om hästarnas välmående hela tiden. Men så att det är mer det än att vara typ effektiv. Alltså, hur kan vi göra saker, men ändå hitta en balans i att vara effektiv.
För ni har en fransk kille som jobbar hos er nu.
Ja, han är elev hos oss.
Elev?
Ja.
Berätta om.
Även, han är en av Frankrikes mest lovande ryttare. Han kommer från en familj som inte alls håller på med hästar. Jag tror mamman eller pappan där sa till barnen att ni måste... De hade väl alla hade någon sport och sa att ni måste ha en sport till att välja. Så det är lite franskt. Och så fick de välja vad de ville pröva. Och då sa han att han ville pröva att gå på ridskola. Jaha, tänkte de. Och sen började han pröva ridskola och blev helt fast i det.
Kul. Cool.
Ja, och har väldigt mycket känsla. Så de bästa franska ryttarna har liksom verkligen tagit hand om honom. Så att han tränar i Frankrike då för några av de bättre tävlingsryttarna. Och sen ville han utveckla sig och då har han liksom snöat in lite på Peder och vill lära sig mera. Och då frågar han oss för nästan ett år sedan om han fick komma när han var färdig i skolan, komma till oss.
Och hur gammal är han då typ?
Han är väl typ 19.
Ja.
Han tycker det är väldigt konstigt att han måste rida med så här väst som man gör i Sverige då. Han tycker det är liksom lite
han har
så
knappt hjälm eller?
Ja, exakt. De har en annan typ av... Ja. Ja. Men det handlar... Men så han kommer...
Svårt att lära om sig och börja rida med väst om man inte har gjort det.
Ja, verkligen. Nej, men han tyckte det var jättemärkligt. Han förstod inte alls. Men... Ja, men nu har han varit hos oss några månader och vi har också en svensk elev som hjälper till.
Och vad betyder att man är elev då?
Ja, men det kan betyda att man kan ha lite olika upplägg. De har ganska olika upplägg, men de rider sina egna hästar på arbetstid och sen hjälper de till att rida våra hästar. Och Rebecca rider väl lite mer med Nicole och även rider lite mer med Peder. Men de kan också mixa emellan.
Men då jobbar man inte och får lön, utan då går man... Jag bara försöker förstå skillnaden
ja,
på...
Ja, men de har... Precis, de är med där för att lära. Så de inte med i arbetstiden på det sättet. Nej, utan de rider sina hästar. Och sen
heter lärling?
Lärling. Ja. Men det är ganska intressant, för vi får väldigt sällan förfrågningar från svenska ryttare. De vill åka till Holland och så. Men vi får ju tvärtom förfrågningar på andra hållet.
Jag tänker att folk inte vågar. Att man inte tror att man kan höra av sig med sån
ja,
sak.
Nej, men kanske. Ja, kanske. Men det är kul. Men han har ju då... han har ju väldigt mycket att lära här i början. För att vi har en... de är vana att fodra liksom alla hästar med samma sak. Eller kanske inte haft sina hästar ute i hagen så mycket som vi har dem. Eller... Ja, hur vi sköter det. För honom är det väldigt nytt och hur man tänker. Och, allting är väldigt nytt för honom.
Och hur har hans ridning utvecklats då sedan han kom hit?
Alltså, han är en väldigt begåvad liksom, känsla för ridning och så. Men Peder försöker tala om för honom de här olika liksom, benen. Att det är ett ben i till exempel management. Och det kanske är det han... Så det är så många delar, men management, att det är så himla viktigt. Det har han nog inte riktigt förstått. Så det har väl varit det är hans stora utmaning just nu.
Och, sen och vad menar du med management?
Management är ju just hur hästarna mår och hur man fodrar och teamet runt omkring och allt sånt där. Hur
viktigt omhändertagandet
det är.
Omhändertagandet är stort.
Liksom, hur viktigt det är. Det tror jag, om du frågar honom så skulle han nog säga att det är det som är den stora skillnaden just nu. Och sen så är vi väl... Med träningsbiten så har vi ju inte så bråttom. Tänka igenom saker och anpassa oss till hästarna och så vidare. Så att jag tror att nu har, som sagt, det, han har inte varit hos oss jättelänge, men jag vet att när Peder nu var i Rabat, då kom alla fransmän och frågade hur går det,
är det
så här, för att de liksom känner sig,
ja.
Det är ganska fint, det franska laget liksom, hur de engagerar sig kring honom och frågar hur går det och så där. De hoppas väl mycket på den här killen.
Och hur går det för dig? Det ser ut som att du börjat rida.
Ja, oftare. Men jag börjat rida igen. Ja, det är faktiskt, alltså, det är så kul.
Ja.
Och det är så märkligt, för att jag har ju alltid ridit hela mitt liv, så att allting har ju liksom, man är inmatad med liksom träning och från när man var liten. Och sen när man tar en paus, som jag har gjort på 10 år, så när man ska lära sig igen på något sätt, att man liksom, hur man connectar med hästarna, så blir det en helt speciell upplevelse som man kanske inte har tänkt på, bara för att jag alltid har gjort det. Och nu blir det mer så här, shit, det är verkligen det här att vara ett med hästen och känna in hästen, och liksom kommunikationen är inte bara liksom att man säger att det är kommunikation, utan det är verkligen tajmingen och balansen och att tänka före. Jag tänker ibland när Zlatan pratar om fotboll, då är han ju ofta så här att han ser vad som ska hända. Det är ju hans skill, vad jag har förstått. Att han ser
innan
det händer.
Han går dit bollen ska vara, ja. Inte där den är, utan exakt, där den ska vara sen.
Exakt. Och ridning är ju mycket så att känna, du känner din häst så att du vet hur den kommer reagera, och du vet liksom att kunna se de här grejerna. Det är jättespeciellt. För mig är det, i och med att det varit någonting som har varit sådana, bara hänt, och sen nu att tänka på det på ett mer så här teoretiskt sätt och känna det igen, det är jättespeciellt tycker jag. Och väldigt kul. Och framförallt i den tiden vi lever i, med när man ifrågasätter liksom, ska vi verkligen ens rida på hästarna? Så känner jag så här, ja, alltså det är så jäkla härlig känsla när vi kommunicerar, alltså när vi blir ett, ryttare och häst, när vi blir ekipage, blir ett, och man känner hur hästarna liksom slappnar av och hur de njuter av att liksom de går i rätt form eller jobbar upp för en backe när man galopperar eller alltså så här. Det är, och det tycker jag är så himla skönt att få kvitto på det på något sätt. Att bara så här.
De gillar det.
Ja! Och på nästan samma sätt man jobbar med en jakthund eller en spårhund eller så. Att man känner att den här kommunikationen är viktigt. Och det är därför de här ryttarna som är världsryttare, de bästa, de har ju den här förmågan att liksom känna in hästarna och anpassa sig och hjälpa till och få hästarna. Alltså så här, det är så häftigt. Jag önskar nästan ännu mer att man tar tillvara på det, för att den gamla ridskolan är ju lite så här militärisk. Man tänker som det ska gå på tygen och det ska, alltså de här lite
det blir som jag säger.
Ja, och som jag tycker att vi måste ta bort vissa ord som liksom, vadå gå på tygen liksom. Det är inte det, alltså, det kanske det är, men det är väldigt långt att förklara för en ung.
Men det borde heta gå på skänken.
Ja,
för den ska ju gå i, den ska väl gå och slappna av i form, för att den liksom är mer i för skänken snarare än för tygen. Ja, det blir så backigt.
Det blir lite missvisande, tror jag, för många kanske svenska ryttare, att vi börjar liksom ibland kanske i fel ända med saker och ting. För där kan jag gilla det franska, eller förlåt, det amerikanska systemet. Då jobbar man ju jättemycket med sitsen och balansen och rytmen. Och du nästan, du låter hästen vara i sin egen balans. Och du, först är det väldigt mycket fokus på ryttaren. Och där tror jag att vi har en utmaning, eller liksom en möjlighet, om man säger att först jobba med mera med liksom balansen, följsamheten och det. Och sen kommer det andra i sin liksom, i rätt tid är viktigt. För just det här att jag brukar med mina elever att de måste liksom andas och slappna av, för att det är kanske viktigast av allt. Var följsam och så. Och sen när du är det och du kan liksom anpassa, då kan du börja jobba med skänkelvikning eller så. Mm. Och att göra det här intressant.
En annan sak som jag har tänkt på när vi pratar tävlingar, som jag undrar om det inte hade varit bra att ta tillbaka för både för hästen och för ryttarens skull. Jag fattar att det tar för lång tid, att det är därför man har tagit bort det, men det kanske vi bara får hacka i oss. Det är den bedömningen i hoppning, när du tävlar hoppning då. När jag var liten och tävlade så var det grundomgång och så gick man i mål, och då stannade man och så fick man bekräftat att man var felfri och så fick man en ny startsignal och då ska man starta inom 30 sekunder. Man hade en minut på sig att starta första gången. Nu var det 30 sekunder på andra. Så att man liksom fick göra en paus. Japp, jag är felfri. Ny startsignal. Perfekt. Fattar ny galopp. Lägger upp ett högre tempo och så drar om omhoppning på 5-6 språng eller vad det kan ha varit. Att det blir både, för nu är det alltid flygande om det är den bedömningen. Då är det bara grund och gång och så direkt så blir
det heter den va?
Det heter den kanske. Ja. Den borde man ta tillbaka.
Absolut,
väl.
Älskar det.
För både
älskar,
för ryttaren
att få... Ju, alltså när vi är i Spanien och tävlar, ibland är det det. Och alla älskar det. Det är ju de här tids... Alltså folk som jagar tid. Att det
exakt.
Ska gå snabbt och allting.
Ja. Men... Att du ska bli klar med tävlingen och få in så många starter som möjligt. Men nu när det är färre starter, då skulle man kanske kunna bjussa på en A1. För jag tänker både för ryttaren att så här, jag gör min grundavgång först. Ja, och för hästen också. Att bara så här, okej, nu laddar vi om. Nu kör vi. Det blir... Två faser. Nej, för nu är det bara en enda lång fas där man helt plötsligt börjar skena efter det, halva. Alltså, det blir helt förvirrat. Absolut.
Nej, men det är...
Go AD.
Go, go, go. Stick upp nya
nästa år. Nästa år på Elmia. AD.
Jag mör. AD. Alla bara,
jättekul.
AD-klubben. Hade inte det varit bättre också för hästarna?
Jo, ja, bättre, men... jo men det är bra, det är väldigt bra för ryttarutveckling, för just som du säger, man liksom hinner tänka en gång till, fokusera om
och för publiken så om, du, ja, om här som också på en sån här tävling där du kanske har publik eller på Friends alltså där man har publik som inte är på tävlingar hela tiden som är ovan publik då blir det ganska tydligt att nu
vi är det ju alla så är det, får de,
ingen fattar sen när börjar omhoppningen noll, jag vet inte utan sen öppnar du felfri nu börjar omhoppningen nu vart det spännande nu kör
jag håller med jag håller med
go
det är ju lite jag håller med jag älskar det och Peter är han är en stor fan av AT
ja
visst han kan också få en t-shirt ja.
Han kan få med min AT
Ja, men det är
exakt.
Ja, men det är, ibland är det lite grann som vissa saker försvinner och sen kommer man på men varför gjorde den det? Och det var väl ett tag det var så himla mycket starter och det skulle rulla på och det är det värsta jag vet när jag kommer till en tävling och de har liksom förkortat banan för att alla ska hinna med. Det är ju inte därför vi betalar 250 eller 300 kronor för att starta. Och speciellt för unghästar tycker jag att det ska vara långa banor för det är mycket bättre liksom för dem att få när man väl är där. Få möjligheten. Mm. Så, mer sånt på tävling.
Ja, bra. Tack så. Jag fattar att du måste springa.
Nej, det är ingen fara.
Ja, bra.
Men, hur tror du om framtiden för till exempel Jönköping Horse
Show? Ja, men med tävling överlag, jag pratar om alltså, tävlingar. Så de här, eller våra bästa ryttare, de härstammar ju ganska mycket från ridskolan från början. Ridskola. Och att man tävlade på ridskola, ridklubb hade tävlingar. Nu de sista 10-15 åren så är det mera privata initiativ, mycket privata tävlingar. Därför vi älskar det här ridskola equitation som är. För att vi måste bjuda in, så sporten måste in på ridskolorna igen.
Vill du berätta mer om den tävlingsformen här? För det är första gången i år, eller hur?
Och det är en sån en grej som är en hjärtlig grej för oss. Vi började med det förra året. Och då var det bara Jönköpings län, ridklubbarna, som fick kvala. Och som fick de bästa komma hit och rida den här liten banan. Mycket samverkan, inverkan. Och
det såg ut som en lite kaprillibana, typ. Det var ju lite travbommar och så galopperade något hinder och lite sådär.
Och komma in på banan och tävla och sådär. Och det blev så populärt. Så att nu är det två län till. Vi har Östergötland och Västergötland.
Och
hejaklackstävling. Och min dröm är ju liksom att det här hejaklackstävlingen ska växa och att vi... att det blir ett riksmästerskap kanske, att det blir en större grej. För att jag tror att för sportens skull och för ridskolans skull och hästvälfärd, alltså här, sporten är, det är så viktigt att sporten måste finnas på ridskolorna och tävling. För att barn och ungdomar, de vill kunna känna utveckling och inspiration. Och att tävla kan ju vara, behöver inte vara att man ska bli världsbäst, liksom, utan mer att man kan mäta sig. Hur har jag liksom utvecklat sig och hur kan jag ta mig framåt? Och den här adrenalinkicken när man kommer in på en tävlingsbana. Det är ju ett frö som verkligen kan sätta fart på ungdomar att vilja göra mer av någonting. Och idag med dagens ungdom som är väldigt liksom, stillasittande, mer skärm och allt vad det är, så i stallet kan du inte jaga på tiden. Du måste liksom gå i stallgången. Du måste titta på hästarna. Du kanske är med och jobbar i aktivt i stallet och så vidare. Och så det är frö till mycket som både hälsa, sport, framtid, liksom ungdomar. Så därför så tycker jag att den här initiativet är jättekul.
Och så duktiga ridskoleponierna, yes, hästarna var jätteduktiga. Ja, bara gick in och gjorde det så bra.
Ja. Så att jag, liksom, det är ju en kick för all, för ridskolorna och för sporten och allting. Så att mer ridskolequitation, säger jag. Ska jag en sån merch också? Ja.
Och sen så derbyt.
Och derbyt, nytt för år. Får vi se hur det går. Vi är liksom 10 starter, en liten derbybana. De ska kommentera varandra. Så de ska liksom,
ja, ryttarna ska kommentera varandra.
De ska kommentera varandra. Okay. Så är det lite grann, ta det lite lugnt där nu. Och så, så där, nu gick hon innanför där. Det var snyggt gjort. Och lite så.
Ja.
Så får vi se vad det bär. Men ja.
Kul.
Ja, nya grepp.
Och hur engagerad är du i Falsterbo?
Inte alls längre. Jag var ju med i deras organisationskommitté i några år. Men jag känner att ska man vara i en sån kommitté, man måste ha tiden och engagemanget. Jag gör ju lite andra grejer också, så jag kände att jag måste liksom fokusera på Jönköping Horse Show.
Hur många jobb har du?
Nej, men jag är framförallt Grevlundagården, och sen så är det Jönköping, och sen är det Get Gallop som är livsstilsvarumärke, väskor och grejer. Och sen är det, ja, nu ska vi se.
Siden.
Ja, just det. Siden, numera sidoproducent. SSHS Aktion, unghästaktion. Och sen sitter jag med i styrelsen i ett börsnoterat svenskt företag. Så, och lite annat konsult så här, jobb som jag gör här och var.
Tänk om Lisen 16 år hade hört vad du sa.
Ja, men då lekte jag ju alla de där rollerna. Och jag tycker att jag leker fortfarande. Ja. Alltså jag är jag leker nu. Ja. Alltså för mig är det, jobba är att leka.
Ja.
Alltså det är lek. Mm. Det var någon som ringde från en handelshögskola någonting, jag skulle komma dit och prata med. De tycker det är kul att ha så här olika föreläsare då. Jag bara, men gud, jag jobbar ju jättekonstigt liksom. Jag leker när jag jobbar, då tyckte de, det gick de igång på. Men det är verkligen så. Och det, för 10 år sedan, då skämdes jag över att känna så. Nu tycker jag att det är ganska skönt att tala om för barn och ungdomar att jobba kan också vara leka fortfarande.
Ja, som man lekte i affär när man var liten. Det är lite samma känsla. Liksom, det här är lustfyllt.
Alltså, stod ju i grinden och sålde äpplen. Älskar att sälja majblommor, liksom, sålde kakor och stenar och allting sånt där. Jag har alltid tyckt kul så här, över disk, köpa, sälja, möta kunder. Och när jag var liten så byggde jag varje kväll. Jag hade en så här hattkartong med, man hade ju såna här plastdjur, kor och grisar och staket. Hade ni också såna. Så varje kväll så byggde jag upp liksom en gård och traktorer som jag körde in och ut och så här. Det var, alltså, jag älskar det fortfarande. Det är det jag gör.
Det är bara att du gör det på riktigt nu.
Ja, men det är fortfarande samma lek.
Alltså,
ja.
Micke Thornving som är min kompis, han sa, vi pratade om att somna. Och då sa han att när han inte kan somna så då fantiserar han hur han ska bygga sitt hus i Jämtland, i fjällen.
Ja.
Sin stuga med bastun där och uthuset där. För att somna man till sist.
Ja.
Så jag brukar göra det som somnatrick, att jag bygger min hästgård.
Precis.
Att det är jättesvårt, för jag kommer liksom inte längre till att jag vet att jag vill ha en allé. Jag vill komma upp, och jag tror att jag landat i att man möts av gaven på ridhuset, tror jag. Där det är en veranda, eller en balkong där uppe, en veranda. Och du vet, men sen så du vet, så börjar man så här, men vänta nu, för jag vill ju ha ridhus och stall, jag vill ju ha det i en vinkel så att det blir vindskyddat. Sen vill jag ha, man vill ju inte komma till bostadshuset det första man gör. För att folk ska komma med sina hästar, de ska inte behöva åka förbi där jag bor. De får ju stanna så här, och jag vill inte hela vändplan. Nej. Hästarna ska inte ha, för först hade jag att man kom i allén att hästarna stod med ut med huvudena. Men det vill jag inte att de ska behöva stå ut med. De ska ha huvudena ut mot ängen där borta. Så att det där kan man hålla på och meckla med hur länge som helst.
Nej,
jag vet. Och där borta har jag mitt hus och där har jag min pool. Och sen kan jag se hagarna. Men fråga så här, är det på en höjd? Det är nice, men det kanske blåser då. Du vet, sen, det är tips om ni inte kan sova.
Har du pratat med din man om det?
Och sen har jag kommit på att jag måste ha någonstans och ha alla maskinerna. Du måste också bygga på då.
Ja.
Och så gäststall förstås.
Men är det så också så
med uteboxar med utskjutande tak och pelare som man kan hänga fint som man får regnskydd.
Exakt. Nej, men det, jag har en När jag somnar så brukar jag tänka att jag ibland är inne i min barndomsrum. Precis här, den sängen och så här, vilken färg på olika grejer. Det har jag som en grej. Och sen till barnen brukar jag säga, jag kan inte sova. Så, men tänk på julafton hos mormor, liksom, steg för steg. Men det där är bra. Det ska jag börja med.
Bygg din egen hästgård. Ja.
Jag tror jag är liksom lite stökig i huvudet. Jag blir liksom, jag har blivit otålig. Jag hade nog liksom gått igång och vaknat upp igen.
Du hade börjat bygga på riktigt. Det är det som är problemet. Jag gör bara i fantasin.
Ja. Nej, men jag älskar ju att rita stallar. Ja. Så att, jag har gjort lite såna konsultgrejer just att när folk visar sig, kan du kolla på det här vi ska bygga? Och ofta får jag så här panik när jag ser det. Så jag, bara, gud, för mig, jag måste tänka logiskt här, från morgon till kväll. Att man går och så kommer
för
man
ni måste ju gå utomhus. Från stallet våra, till ridhuset så ja, måste du gå utomhus. Precis, att, inte bra.
Inte bra. Nej, och det var ju lite grann. Så jag lever ju med en estet också. Så det är väldigt mycket. Alltså, han är ju väldigt noga med färger och vinklar. Och hur saker liksom. Nej, men du vet. Nej, men nu ska, bommarna i vårt ridhus måste ligga exakt på samma liksom ställe, gula bommar för sig och så vidare. Han är väldigt noga med det. Färger och sånt är han noga med. Men ja, nej, men det är inte så här, men däremot så ser man att många tänker ju inte som du gör. Utan de gör ologiska grejer, så att när man ser ritningar tänker man, det där funkar inte. Man måste tänka från att man öppnar dörren på morgonen. Och det är både sommar och vinter och gegga och blåst.
Ja, och men, grus, det går inte att skotta. Nej. Bor jag där det är snö, jag vet inte. Exakt. Är jag i Skåne eller är jag inte i Skåne? Nej. För i Skåne kan man grus. Exakt. Men i Stockholm inte.
Nej. Alltså. Så att det är mycket. Och vi byggde ju vårt stall för 25 år sedan. Och kanske och fick bygga lite på det som fanns. Men och har fått ändra sådär. Men när man ser någon som bygger ett salkommen längst bort där. Och så bygger de uppställningsplats där. Och eller någon sån här liten låda vid varje box. Man bara, nej. Det där går inte.
Inga lådor.
Nej, man måste tänka liksom.
Jag ska alltså inte bygga gård. Jag ska inte flytta till gård. Vi håller på att flytta till lägenhet. Så att jag, det är min fantasi bara. Ja. Man måste ha den.
Ja. Gud, ja. Det tror jag också är jätteviktigt.
Hon kommer vilja bo på gård.
Hon skickade precis en gård nu från någon annons. Jag fattar inte vad hon håller på med. Jag vet inte riktigt.
Jag tänker att det där är fantasin och motivation. Inte det där som gör att man fortfarande är motiverad när man ändå kan drömma lite och fantisera lite.
Ja,
och
det tror jag är jätteviktigt.
Ja.
Och liksom ta vissa av de där drömmarna och försöka liksom förverkliga dem.
Ja.
Det är det som är. Och det är det som är så kul här. Att se de här unga ryttarna. Alltså, ja. Bara jag tycker att det är kul att gå.
Det var någon du sa som talade dressyr som kom upp travandet på medlinjen med liksom det största smilet. Det var så himla.
Hon vände snett igenom, det var våran stallkompis, hon tävlade.
Ja, den lilla gulliga.
Så kommer hon i en vände snett igenom med ryggen mot domaren, så det var liksom inte för visa dom, utan det var bara hon log från öra till öra i sin ökade trav. Hon bara mös.
Bästa.
Så jäkla härlig alltså. Så roligt.
Ja, men det där kan man leva länge på, både som arrangör och som ryttare, tror jag.
Ja. Mm. Ja, det är ett minne för livet för jättemånga. Vi hade en boxgranne här nu som också var så himla glad. Och sa att bara att få vara här är en sån seger. Mm. Så sen spelar det inte så stor roll hur det går. Eller det gör det ju, men bara att få vara här är ju en jätteerfarenhet. Ju. När jag kom när vi rullade in med Milan för 3 år sedan, tror jag var första gången. Så sa Nickis tränare att kom ihåg nu, första gången man är på ett sånt här sammanhang, man kan bli lite förlamad av det, alla stora bussarna, alla de här stora. Det är inte bara, det är inte bara 3 stora lastbilar, det är många. Och många stall och mycket organisation och vem får inte rida var och hur. Alltså, så att bara att man kan få själva av bara det. Så att han sa att andra gången och tredje gången kommer det bli annorlunda.
Precis.
Och det stämmer ju.
Ja, verkligen.
Ja, det är häftigt. Vi hoppas att, hur länge håller ni på?
Typ på söndag. Ja, men vi har ju 10-årsjubileum nästa år. I och med att vi hade det där covid-året. Så att nästa år så kommer det nog bli lite extra.
Kul! Ja, då får vi inte åka på solsemester nästa höstlov heller.
Nej. Hästlovet blir i Jönköping.
Ja, verkligen. Du, tack för att vi fick prata med dig.
Ja, men tack.
Tack.
Hej, Ridklubben.
Hej.